De oavgjorda resultaten har dominerat det senaste dygnet, men ett av dem betyder att en av tidernas största VM-skrällar är ett faktum. Möt den osannolika matchhjälten Vozinha och få med dig de viktigaste händelserna från den gångna VM-natten.
Norrmännen är självsäkrare än någonsin, och varför inte det med stjärnor som Ödegård och Haaland? Vi anropar den amerikanska östkusten där Norge laddar för sin öppning. Kan de svara på Sveriges premiärkross?
Och så reagerar Kristoffer Kribba Nordfeldt på muralhyllningen.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, jag tänkte att vi ändå ska börja med att ta avstamp i Sveriges urladdning mot Tunisien. För efter den så har ju Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi fått sparken. Det här efter en enda match i det här VM:et alltså. Hur ofta har det här hänt förut, kanske du undrar? Jo, anmärkningsvärt nog 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
Ja.
Ja, Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Chabum Kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Mm. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
Jaha, ja. Mm.
Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matchen då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Ja, nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
Tunisien försöker väl också rädda det som räddas kan. De har trots allt 2 matcher kvar.
Alltså, Sverige har ju vunnit.
Ja, exakt. Men du, över till nattens matcher då.
Yes.
För flera tungviktare har ju spelat sina första matcher i den här turneringen. Uruguay mötte Saudiarabien. Det slutade oavgjort. Belgien lyckades rädda kryss mot Egypten. Det var ju en viss födelsedagskille där, alltså Mohamed Salah. Han fyllde 34 idag. Fick fira det med att spela kryss mot Belgien. Kanske ändå deras svåraste utmanare i den gruppen. Mm. Nya Zeeland mötte Iran. Kan du gissa om det slutade oavgjort? Det gjorde det. 2-2. Mm. Men framför allt, den största snackisen den gångna kryssfestnatten. Kap Verde, Spanien, 0-0.
It's over!
Vidal! Vidal!
C'est terminé!
And that is it!
Sensation!
Surprise in Atlanta!
Magnifico!
Dan een spectaculair resultaat.
Historie!
Spain 0, Cape Verde 0.
Och de lyckades spela 0-0.
0-0.
Cabo Verde 0-0.
This is extra special.
Cabo, cabo, cabo!
0-0. Un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Verde.
It is a win! In every possible way for Cape Verde.
Ja, du hör. Ett oavgjort resultat som smakar som en seger, om man får tro världens samlade medier. Men också ett resultat som ju beskrivs som en av VMs största skrällar. Vi snackade ju upp Spanien igår. Kanske den tydligaste guldfavoriten inför det här mästerskapet. Det var inte bara att matchen slutade 0-0. Spanien lyckades ju inte skapa så mycket farliga lägen.
Vad långsamma de var. Alltså, det var faktiskt tråkigt att titta på Spanien där, kände jag, som ändå var vaken. Mm.
Eller hur? Det hände ju någonting när supertalangen, stjärnskottet Lamine Yamal, byttes in. Men inte heller han lyckades ju liksom vända det här. Och det är klart att det inte bara ligger på hans axlar. Det är så gladare mina dock i Kap Verde givetvis. De lyckades knipa sin första poäng i VM i sin första match i VM mot självaste Spanien. Och stor matchhjälte blev ju målvakten.
Ja.
40-åriga Josimar Dias, eller Vozinha som han också kallas. Han spelar till vardags i portugisiska andra ligan. Och Vozinha betyder lilla farmor, alltså farmor lilla. Det här efter att han som barn delvis har vuxit upp med just sina farföräldrar. Han spelade väldigt mycket fotboll när han växte upp med barn som var mycket äldre än honom. Och han hamnade ofta i bråk med dem, de här andra kidsen. Mm-hmm. Och då brukade han hota med att springa hem och hämta sin farmor. No. Och så blev han Vozinha. Han blev utsedd till matchens lidare och så här sa han efteråt.
I work all my life for this moment, for this dream. A lot of generation in the past was dreaming with this. They didn't achieve many of ex-football players from national team. And now we the dream come true. All of us, we are happy because we work a lot to be here. We deserve to be here today. A great game against Spain because it's one of the best national team in the world.
Ja, det var ju en uppenbart rörd Vozinha som mötte pressen och redan på planen såg man ju honom gråta och bli omfamnad av sina lagkompisar. Han berättade i samma intervju sen att det här också berodde på att hans farföräldrar ju inte var på plats. De gick ju bort för några år sedan och hans mamma kunde heller inte vara på, tillsammans med dem och se den här matchen på grund av visumproblem och att de inte heller haft råd att lösa det här så att hon kan vara på plats. De hann helt enkelt inte med det. Så det var ju tårar både av glädje men också lite sorg att inte få dela den här stunden med sina allra närmaste. Kap Verde, som är ju en gammal portugisisk koloni, har ju därför också ögonen på sig från Brasilien. Och den brasilianska tv-kanalen Kazé TV visade Vozinhas Insta-profil i tv i ett försök att boosta hans följarantal. För innan matchen så hade han ungefär 50 000 följare. Vet du hur många han har nu?
Ja, men jag såg att det var uppe på miljontals ändå. Jag noterade också det
här. Alltså jag följt det här under hela dagen. Han har precis passerat 5 miljoner.
Okay.
5 miljoner följare. Här hörde du hans reaktion när Kazé TV visade honom sin kupp.
crazy, isso é louco, isso é louco.
Ja, Isa Loco. Vilken dag för Vozinha. Alltså jag blir faktiskt tårögd av det här lilla svepet med Vozinha. Vilken dag, vilken kille. Lite vad det här liksom VM ändå handlar om. Och kanske det positiva med att vi får se de här lite mindre kända och etablerade länderna vara med. Mm. Och känna lite vad det betyder för dem.
Ja, absolut. Samtidigt som det ju talar för det här som vi ju kanske inte har varit så taggade på. Att folk får vara med bara för att de tycker att det är lite kul och mysigt. Men nu tog de ju poäng. Herregud, de tog ju poäng.
De tog poäng och de har jobbat sig hårt i flera år för att ta sig hit. De är ju lika värda att vara här som Sverige, om man kan se det så.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Apropå Sverige, det var ju ett harmoniskt landslag som kom hem igen, om vi kan säga det så, till Dallas, till sitt läger. För bara någon timme sedan avslutades dagens träning, som ju var öppen för media. Den präglades av hög energi, stor pepp, det spelades massa musik. Ja, så här lät alltså på FC Dallas Stadium för bara några timmar sedan. Till tonerna av Michael Jacksons Billie Jean så tränade ju samtliga spelare som inte startade matchen mot Tunisien igår. De andra höll sig på gymmet. En av många snackisar efter den här succématchen, det är ju tränare Graham Potters mystiska skada.
Ja.
Det undgick väl ingen att hans öra var helt upprivet, blodig stående och tog emot pressen efter vinsten utan att kunna förklara vad det var som hade hänt. Någonting i segeryran ju. Radiosportens Kristoffer Karlsson mötte assisterande förbundskapten Sebastian Larsson alldeles nyss och undersökte om Seb kanske kunde ha en förklaring.
Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Jag, det var väl efter, kan det vara 2-0 målet kanske, sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
Du är oskyldig alltså?
Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
Ja, vill verkligen bekräfta eller dementera.
Nej.
Ändå klädsam tycker jag. Du, apropå avslöjanden, i förra veckan kunde jag ju avslöja att nere i centrala Dallas så pryder en viss svensk målvakt en stor husvägg genom en enorm muralmålning. Det handlar ju om Kristoffer Nordfeldt som vaktade Sveriges mål igår. Alltså han som har gjort den här osannolika resan från att vara reservkeeper till att kasta sig in i hetluften under playoffet blir en av de här viktiga spelarna som räddade Sverige kvar och tog oss till VM. Och nu pryder han alltså en husvägg i Dallas. Jag träffade honom förut, visade bilder på den här målningen. Och så här svarade han när jag förklarade att konstnären Dan Colster som har gjort den här muralen varför han har valt just Nordfeldt. För att han har velat lyfta fram laget. Att Sveriges styrka är just kollektivet. Och det här kanske man ska komma ihåg. Det var ju innan matchen mot Tunisien. För Dan Carlsson tycker ju inte att Sverige har lika stora stjärnor som till exempel Messi eller Ronaldo.
Nej, just det.
Och därför vill han istället lyfta fram då en typisk lagspelare som kanske inte får lika mycket tid i rampljuset, nämligen målvakten.
Det är en uppskattad tanke.
VM-premiär, första matchen, och sen pryda husvägg i Dallas.
Ja, det...
Vad är det frågan om?
Otroligt hedrande. Surrealistiskt faktiskt.
Där är vi eniga ändå, Kristoffer Nordfeldt. Ja. Det kommer vara och förbli surrealistiskt att det är just han som pryder den där husväggen, eftersom Gyökeres och Isak är totalt okända svenska fotbollsspelare. Men VM-hypen är ju total i vårt västra grannland. Visst sitter hon där, Lena Marlin, Maria Mena, Sissel Kyrkjebø, Marcus och Martinus. Alla är med i den här NRK-låten Sammen för Norge.
Det låter ju som en sån Live Aid, fast NRKs version.
Ja, just det.
Låt oss gå samman för det här landslaget. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det här.
Jag har ju sjungit på den här hela morgonen, det vet ju du också.
Det har alltså. Du, ja, jag vet.
Jag ber om ursäkt för det. Många pekar ju ut Norge som ett potentiellt överraskningslag här i VM. Vilket i sig liksom, tycker jag, snart raderar ut epitetet överraskning. För hur många gånger kan man skrivas upp innan man är en etablerad toppkonkurrent egentligen?
Men jag tycker om det är någonting vi har lärt oss att, så är det ju liksom Gyökeres och Isak, de är inte stora nog på den här sidan Atlanten, så att Norge skulle vara liksom ett potentiellt skrälllag, det är väl helt enkelt lite orimligt då.
Mm, just det. Vi ska höra irländaren, den tidigare fotbollsspelaren, numera liksom temperamentsfull tyckare, precis som han var spelare, Roy Keane, vi minns honom framförallt från tiden i...
Ja, men givetvis Manchester United. Vad glad jag blir att du tar över facklan, delar den här bördan med mig, att få in United i varenda sändning.
Ja, just det. Som många andra lyfter ju Keane fram Norge här då som så kallad dark horse i VM när han i ITVs sociala medier ska plocka ut lager från, utifrån olika rubriker. Så. Men alltså heads up på resonemanget från Keane här, tycker jag.
Do you know I'm interested in what Norway do? I know they have a tough group, but obviously you got Haaland, they got some very good players. When I say surprise, I think, you know, could they get to the knockout stages?
Ja, Keane säger, ja. Kan de möjligtvis gå vidare från den här tuffa gruppen? Det var hans överraskningsperspektiv.
Alltså, han är ju inte känd för att vara bjussig eller generös. Nej. Eller liksom kasta lovord omkring sig. Så Nej. Det här är kanske helt rimligt i någon slags Keane-kontext.
Just det. Men det är ju inte riktigt i linje med vad norrmännen själva uttrycker. Där känns det som att det är semifinaltugg snarare som det handlar om. Låt oss fördjupa den förståelsen och den insikten lite i hur Norgesnacket går tillsammans med Radiosportens Emanuel Nashed, vår poddvän från tidigare ju på amerikanska östkusten nu, Boston va, för att följa framförallt självförtroendestinna Norge. Hur är läget?
Tjena mina vänner. Jo, men det är bara fint. Jag har anlänt till Boston här idag för att just hänga med norrmännen och premiären mot Irak som är imorgon då, Boston-tid. Det är senare idag för er, fast nästan imorgon i och med att den spelas midnatt.
Ja, låt oss inte fastna i det träsket. Men hur tror du att norrmännen hade tagit sig, liksom tagit emot, eller har de tagit emot den här typen av resonemang som Keane snackar om här? Att och de kanske tar sig vidare från en tuff grupp.
De är inte riktigt där Roy Keane är, kan jag meddela på en gång. Jag pratade med en av tv-experterna på TV2, Jesper Mathisen. Där pratar man mer om att går Norge inte vidare, då är det fiasko.
Ja.
Och då pratar vi ändå om ett Norge som inte har spelat mästerskap på 26 år. Det har gått väldigt fort. Martin Ødegaard sa det på en presskonferens. för några år sedan, då var det så här, hade vi spelat bra mot ett lag som Marocko 1-1, då hade det varit ganska bra rubriker. Nu mot en topp 10 nation på FIFA:s världsranking, så var det inte helt nöjt när man genrepade mot Marocko, det slutade 1-1 i den matchen. Så att det har verkligen vänt kravbilden hemma i Norge på det här laget.
Det får man säga. Marocko var i semifinal förra VM, men okej. Hur funkar det där när du rör dig kring fienderna i skandinaviska journalistkåren kring Norge?
Alltså, fruktansvärt bra ändå, får jag säga. Man vill kanske inte erkänna det, men det är någon form av liten mini-crush på det här norska laget ändå. De är kaxiga på ett riktigt ödmjukt sätt, om man kan vara det. Inför Sveriges premiär fick de en hel del frågor av mig om det. Mm. Då var de superödmjuka, de önskade Sverige allt gott, men hela tiden med betoningen bara det går bättre för Norge i det här mästerskapet och att man ska ta sig vidare från gruppen. Det känns som att de nästan redan är där mentalt, även om de kör på alla klyschor som vanligt och en match i taget, och superviktiga premiärmatchen mot Irak har man också betonat att där sätts ju liksom en grund för om man ska ta sig vidare i det här mästerskapet. Och i utslagsfasen, ja, då kan ju lite vad som helst hända, men tar man sig inte vidare från gruppen, då är norrmännen inte nöjda, kan jag meddela.
Apropå den här ödmjukheten som du pratar om, men samtidigt då, så länge det går bättre för oss norrmän, har det kommit några reaktioner då på den svenska premiärkrossen igår?
Det var ju min tanke att jag skulle hinna fram till den norska träningen idag här i Boston. De har ju rest precis som jag från North Carolina till Boston och hann med träningspass, men lite flygförseningar och sånt gjorde att jag inte hann dit. Mm. Så ja, och det var väl kanske jag som skulle ställa de frågorna, för det var inte jättemycket övrig svensk media på plats i North Carolina och hängde där med norrmännen. Kanske att det var någon annan där, men jag har inte sett någonting kring just det. Men de var redan inför den matchen, hade ganska hög tro på Sverige. Ståle Solbacken fick frågan av mig på presskonferens och då sa han, jo, men jag ser Sverige som ganska klar favorit, och i och med att Tunisien hade torskat rejält mot Belgien i genrepet, så han kändes ganska lugn och trygg i att Sverige skulle vinna den matchen, och han fick ju rätt, får man väl ändå säga. Så att det, om jag utgår från vad de sa inför, nog inga jättechockerade norrmän efter Sveriges premiärseger.
Okej då, de är väl lite ödmjuka då. Ståle Solbacken, imponerande tränare där, som ju har att nyttja bland andra Haaland och Ødegaard, stora Premier League-stjärnor. Och det är såklart stor hype när Norge är med i VM för första gången sedan 1998, och det har varit lagfoton med vikingakläder och det är känslosamma nästan hymner som den vi hörde inledningsvis. Finns också den här Kongens män har gjort till kompositören norske Edvard Griegs Bergakungens sal.
Snacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Idag kliver äntligen en annan av toppkonkurrenterna in i VM-turneringen. Det är ju regerande mästarna Argentina som ska försöka försvara sin titel från Qatar-VM. Tränare Lionel Scaloni har mött media, och efter de senaste dagarnas oväntade resultat, för att inte säga skrällar, så har ju många paralleller dragits till Argentinas VM-premiär 2022, när de som bekant fick stryk mot Saudiarabien med 2-1. Mm. Inför media sa han bland annat:
Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que
vi känner oss lugna. Det är en fotbollsmatch bland andra. Han berättade vidare sen att det här laget ju har erfarenheten från förra VM, insikten om att allting liksom inte slutar med den första matchen. Solen går upp även efter en premiärförlust. Han nämner också att Algeriet är ett starkt lag, för det är ju Algeriet som Argentina möter i den här matchen. Det är ett starkt lag med väldigt talangfulla spelare, men att Argentina är på en bra plats, att de känner sig lugna och självsäkra, men kommer absolut inte underskatta motståndarna. Men det viktigaste är, tycker Scaloni, att vad som än händer, att de efter matchen ska vara stolta över att de gav allt. Det är det som är liksom kravbilden. Argentinas trupp har ju dragits med en del skadebekymmer inför VM. En av dem är stjärnan Atletico de Madrid-anfallaren Julian Alvarez som har haft en strulig fotled. En annan är ju målvakten Emiliano Dibu Martinez. Du vet han med sin extroverta, ibland nästan gränslösa stil.
Up the Villa!
Du minns säkert...
Fick jag in det också.
Ja, dels det. Men också, alltså på mina tinna är det ju inbränt den här bilden av när han blir tilldelad guldhandsken, priset för VMs bästa målvakt, efter finalen där för 4 år. Och så för han den här pokalen mot liksom, ja men skrevet och låtsas att det är hans, så att säga, pito. Det är så fruktansvärda bilder, men det summerar ju någonstans Dibu Martinez också, liksom i en flash sådär. Hur som helst, han bröt fingret för en dryg månad sedan, men uppges vara hel. Däremot oklart om han är ren. Hur som helst säger ju Lionel Scaloni att båda spelarna är redo för spel. Ursäkta. Argentinas tveklöst största stjärna alltjämt är ju Leo Messi som nu gör sitt 6:e VM. Även han har haft skadebekymmer men verkar vara klar för spel. Alla vill se Messi, säger Lionel Scaloni. Och han är en mycket viktig spelare för oss, mer än någonsin. Du pratade ju förresten igår om mittbackar med fina passningsfötter som driver upp spelet. Håll i sådana fall koll på slaktaren Lisandro Licha Martinez, till vardags mittback i...
Är det United, ja.
Det är United, ja. Mm. Ja, verkligen. En gång tidigare har Algeriet och Argentina möts. Det var 2007 i en vänskapsmatch. En svängig sån. Argentina vann den till slut med 4-3. I den matchen gjorde Leo Messi sin första internationella brace, som det heter på engelska. Alltså 2 mål i en match. Algeriet, det är ju inget strykande. De rankade 28 i världen. Alltså 10 platser högre än Sverige. Mm. De är tillbaka i VM för första gången på 12 år. Ökenrävarna är ju deras smeknamn. De seglade genom sitt kval. De är ett av Afrikas mest målglada lag. Vilket märktes inte minst i en träningsmatch mot Guatemala i våras. Den vann Algeriet med 7-0. Och nu alldeles inför VM har de vunnit både mot Nederländerna och Bolivia och spelat oavgjort mot Uruguay. Så de går in i den här matchen i gott slag och med hög moral.
Ja, den matchen spelas alltså 03.00 i natt. Dessförinnan väntar 21.00 Frankrike mot Senegal. Jämte Spanien, VMs största guldfavorit. Frankrike har ju enormt många stjärnspelare. Mbappé, Dembélé, Olise, massa andra. Men det är inte en lätt öppning de har. Alltså Senegal kommer till Nordamerika i toppform efter att ha dominerat sitt kval. Och så minns vi ju finalen från afrikanska mästerskapet i januari. Där Senegal lämnade planen i protest mot både bort dömt mål och en varbeslutad straff för Marocko för att en stund senare komma tillbaka ut och vinna efter förlängning med 1-0 men bara få inneha titeln i någon månad drygt innan han bestraffades med förlust då Senegal på walkover på grund av att spelarna ju hade valt att lämna planen mitt i. Men det är ju
man får ändå... inte göra det, eller hur?
Nej, det får man inte göra. Men de spelade ju sig fram till den där finalen och det gör ju att den tidigare fotbollsspelaren nigerianen John Obi Mikel som ju ser att många afrikanska lag underskattas lyfter fram Senegals möjligheter i VM.
I have Senegal and Morocco to be the ones to go all the way. I think Senegal might get to quarterfinals or semifinals.
I also think they're underrated.
Yes, very, very.
I contentskaparen Ebru Önels flöde så uttrycker John Obi Mikel att semifinal det är inte osannolikt för Senegal. Och så vid midnatt då, Irak mot Norge som ju innehåller en krydda för den skandinaviska kampen. Det finns 6 svenskar med i den irakiska truppen. 5 av dem är till och med födda i Sverige så det finns något att se fram emot.
Gud vad häftigt. Också väldigt många lag som är tippade och ta sig till semifinal. Finns det plats för alla dem? Hur som helst, i morgondagens avsnitt då peppar vi för tungviktarna Portugal och England. Vi har saknat lite dem i det här VM:et. Nu ska de äntligen kliva in också. Hör oss då.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.